Hej! Förlåt, jag såg det inte där. Men välkommen till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Här sitter jag, Jesper Borgenstrand, på poddstudion på I Like Radio och spelar in vår härliga podd. För här sitter jag tillsammans med de tre sämsta restaurangerna i Stockholms kommun, nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Hej!
Hallå, hallå!
Sämsta, fan, jag är två stjärnor i telefonkatalogen.
Mm. Har du det?
Och vi har jobbat med hygien och sånt där, så att vi är på väg upp.
Ja. Du kämpar upp det från botten.
Det är lite därifrån man ska kämpa sig upp, tycker jag.
Mm, vad kul. För vi har ju ett ämne idag som handlar lite om det här. Vi ska nämligen prata om sylta versus fine dining. Mm. Ja. Ungefär. Har vi ett bättre namn på temat?
Nej, lite sylta. Inte hört igenom.
Sylta. Alltså på riktigt, du har inte hört uttrycket sylta förut.
Jo, men jag förknippar det med någon form av liksom äcklig inälvsgelé.
Vi kan också...
Alltså, förlåt, jag tycker det här är så himla roligt. Har du hört uttrycket slusk?
Mm. Vi kan gå vidare.
Inte bara att du är förkyld den här veckan, du är även inte riktigt med.
Nej, jag är lite trött idag. Men jag är jätteintresserad av sylta.
Och brorsan, vi kommer skicka på dig så mycket ny kunskap så det är helt löjligt.
Idag ska vi prata om ämnet kvarterskrog mot finkrog.
Mm. Nu följer jag med matchen.
Ja, nu är alla med.
Gud, vad
mycket bra. Men nu gör du tyvärr misstaget att du talar, eller du påpekar typ lite grann, indikerar att en kvarterskrog inte är bra.
Nej, utan kvarterskrog kan vara hur bra som helst.
Lite
kanske de bästa
det,
restaurangerna. Men en kvarterskrog är väldigt sällan fine dining. Fine dining är ett koncept och inte en indikation på hur bra restaurangen är.
Okej.
Okay. Eller rätta mig om jag har fel, Jesper Borgenstrand.
Det här låter klokt. Jag har ju förberett ett samtal kring det här.
Oj, vad trevligt. För oss in i en dialog.
Jajamän. Jag ska citera någon typ av debattartikel som jag själv har skrivit någon gång i tiden på Hänt på restaurangs Facebook-sida. Och upprinningen till det här var att det började diskutera om service. Och det började diskuteras om man kan jämföra restaurangbranschen med andra branscher. Det var många som tyckte nej, att det är för speciellt. Men det måste man kunna göra, tycker jag. Det
finns väl några gemensamma nämnare man kan...
Jag tycker det. Framförallt är det jättebra att jämföra, för då kan man ju pålysa skillnader.
Just det.
Jag tycker man alltid ska jämföra. Så därför så kommer jag nu halvt som halvt citera det här. Som det låter lite stappligt så beror det på att jag inte är så bra på att läsa på manus.
Vi stänger av hörseln bara. Kör! Mm,
absolut. Men häng med. Det blir kul. Självklart kan man jämföra restaurangbranschen med andra servicebranscher. Det kan till och med vara nyttigt att förstå vissa skillnader, även fast grunden är densamma. Lek med tanken till exempel att en klädbutik fungerar ungefär som en nattklubbsbar. Att som butiksanställd försöka sy upp 6 par Lee-jeans efter en specialbeställning, medan någon blir lack på att hon fick lov att betala fullpris på t-shirten, även fast hon känner butiksägaren. Samtidigt som ett grabbgäng försöker impa på brudarna bredvid genom att bjuda på några färgglada BH:ar, och 2 meter därifrån är en snubbe som spyr i strumplådan. På andra sidan gatan ligger en bar där gästerna mest glider omkring lite casual och klämmer på diverse ölflaskor. Undrar om den skulle passa med en 33 eller en 50 centiliters. Kanske den där lilla söta lilla gröna från Carlsberg. Hallå, vill du ha hjälp med något? Nej tack, jag bara tittar.
Ja. Mm.
En annan jämförelse som jag tycker är bra att ta upp, förutom det här med att jämföra olika branscher, är att jämföra service. Ulrika Karlsson på Krakas krog och skribent för Livets Goda, och tidigare, jag för mig att hon var högt uppsatt i Svenska Sommelierföreningen. Och superstark figur i svensk restaurangvärld. Hon har talat om det här oftast på olika föreläsningar om service, där hon delar upp service i 2 primära delar: personlighet och professionalism. Personlighet och professionalism bör ligga i direkt procentuellt förhållande till varandra. På en finare restaurang så kan du ha 90% professionalism och 10% personlighet. Medan på en lite så här chaskigare sportbar kanske, då är det bra om du har 90% personlighet och 10% professionalism. För tänk, du är på Grand Hotel och du ska servera, då är det viktigt att du liksom räknar steg från luckan till bordet. Du ska vika dig i exakt rätt vinkel och sen ska du ställa ner den här hummerbisken eller vad det kan vara i exakt rätt ögonblick och det ska vara 100%igt. Om du skulle göra det på O'Learys i Mora, då skulle ju folk skratta ut dig.
Mm. Vad jag tycker är intressant är att det där har förändrats lite grann över tid. Det är just de här uppknäppta servitörerna och så vidare som inte ens kan dra på smilbanden och som nödvändigtvis, utan att veta hur man gör, ska plocka brödet med någon sorts jävla gaffel och sked. Liksom, det där är tack och lov förbi idag. Jag tycker det finns professionalism och extremt mycket kunskap, men det är inte, ursäkta att jag säger det, men det är inte så himla analt. Så.
Men tycker du det? Jag tycker ju att om man går på liksom de fina salongerna, det behöver inte nödvändigtvis betyda en riktigt jävla bra restaurang, men säg du går på fucking jävla slottet, då vill jag inte ha en sån här kalankafigur som vevar med armarna och drar vassa skämt, utan då vill jag ha en sur gubbe som serverar maten och jävligt korrekt.
Jag fattar grejen, men å andra sidan så är det här en sensorisk njutning, en stund där man vill känna sig bekväm, man vill känna sig servad, omhändertagen, allting ska stämma, men det får ju inte bli så att man känner sig obekväm. Förr i tiden så tror jag att man kunde behandla servicepersonal lite grann så här: jo, men det är en möbel, skit i den här personen. Idag är det lite mer som att du ska ha en relation till den här personen som ska guida dig genom den här upplevelsen. Jag kanske har fel.
Jag tror väl att det här förhållandet professionalism versus personlighet har ju förändrats på de senaste 20 åren. Att det blir även på finkrogarna att man ska vara lite sig själv.
Fast jag tror att den fortfarande är rätt relevant, om jag ska vara helt ärlig. Just med personlighet och professionalitet. Jag var och käkade på en väldigt, väldigt, väldigt bra restaurang ganska nyligen. Och om man ska uttrycka det som Jens så smakrikt gjorde, så var det lite analt. Det är inte super gästkontakt, utan det är väldigt korrekt allting. Mm. Ställer man en fråga så får man inte liksom en klapp på axeln och ett roligt svar, utan du får ett väldigt korrekt svar. Mm. Att så här är det. Så ligger det till. Hoppas det smakar. Och jag uppskattar ju det som jag ser. Jag tycker att på rätt restaurang, på rätt plats, så ska det inte vara allanballan, utan det ska vara korrekt.
Ja, precis. Jag fattar det här med nivåerna mellan att okej, de ska inte stjäla föreställningen. Det är det du har på tallriken och det är det du har i glaset som ska vara nummer och uno. Det är det som är själva upplevelsen. De ska mera vara depåpersonal som ser till att byta däcken i tid. Liksom, lite så. Mm. Men å andra sidan så är det en människa som någonstans du har en relation till. Jag menar, låt säga att du går på en klassisk bistrå eller brasserie där det är extremt professionell personal. Och jag menar, det är inte bara erfarenhet, det är nedärvd kunskap. Det sitter i generna, ta mig fan. Och så, ja, du får den absolut bästa servicen du kan tänka dig, men också med någon form av leende eller glädje, sådär.
Mm, absolut. Och jag, även om jag uppskattar den här stela servicen som vi snackar om i en viss situation, så tycker jag det är svinballt att jag har ploppat upp riktigt jävla bra restauranger där du ska vara sjuk i huvudet.
Okay.
Alltså den här Punk Royal och hela den liksom, hela det segmentet tycker jag är så jävla coolt.
Ja, om man har tur så fattar man inte eld under kvällen.
Ah. Nej, men det är lite så. Du får inte liksom löjrommen på ett silverfat, utan du får i handen och en örfil. Det är det.
Jag har hört det här också. Jag vet inte vad de serverar. Det är någonting vitt som ser ut som att det är kokain som man på något sätt drar i sig. Jag vet inte.
Ja,
via näsan då, eller?
Jo, men precis. Slåter du en förrätt?
Nej, men om man skulle vända på det lite då, Jesper. Du som servitör, hur ligger din procentsats, personlighet och professionalitet?
Det beror givetvis på vart jag jobbar. Men jag har ju jobbat på ställen som är jävligt fine dining. Ett framförallt ställe minns jag. Och där låg jag någonstans på 90 professionalism och 10 personlighet. Mm. Där kunde man inte vara allan ballan och skämta om att man tog en cigg och kaffe till frukost. Det fanns inte på kartan liksom.
Kunde inte prata dataspel med gästerna?
Nej, man kunde inte high-fiva några kids för att de inte gillar gurka. Men jag gillar inte att jobba på sådana ställen. Jag tycker inte det är kul. Och jag har stor respekt för sådana som vill göra det. För det här är ju, det brukar ofta signalera att man är i övre skiktet. Men jag jobbar hellre på en coolare krog. Mm. På en kvarterskrog där man får ha lite utrymme. Och där det får stå risling över knogarna.
Ja, just det. Coolt. Alltså, det har ju du.
Ja, det var därför han antydde
det. Men jag tycker det är coolt. Förlåt, jag ville bara säga det. Jag tycker du är cool.
Tack så jättemycket. Det var ju faktiskt, jag jobbar ju, där jag jobbar just nu så jobbar jag i t-shirt och jag är tatuerad över hela armarna och över hela kroppen egentligen. Och då var det en gäst som först stod vid DVD ett tag, för han kom så här jävligt klumpigt till. Han kom typ vid 4 när vi är mitt emellan lunch och middag. Och han blev svinsned för att han inte kan få middagsmenyn. För vi har så här mittemellan menyn medan vi håller på och preppar middagen liksom. Och jag står och ursäktar mig, ja men så här är det. Du får komma tillbaks vid 5. Du är varmt välkommen. Han var engelsktalande. Och till slut så sa han till mig, excuse me, are you the chef? No, I'm just a waiter. Okay, good, because I don't trust you handling my food.
Oj! Oj! Den var ju lite skev, kan jag tycka. Och plötsligt var inte han välkommen längre.
Nej, han fick faktiskt gå ut från restaurangen.
Ja, men alltså, det måste ju finnas någon form av gräns där man säger så här, nej men nu räcker det. Inget mer pisk och smisk nu.
Jag älskar att kasta ut gäster.
Oh.
Ja, nej, framförallt, alltså jag har ju, i min restaurangkarriär så har jag ofta jobbat på ställen där jag har jobbat service under dagen eller i restaurangen. Och sen så har jag fått gått in i baren i slutet av kvällen. Mm. Så kört lite delat pass där. Och det är, jag älskar ju det. För i restaurangen så är man ju ganska restricted, om man säger så. Det måste vara ganska trevligt.
För alla som inte vet vad det betyder begränsat.
Ja, precis. Om det kommer uppstå fel, eller om maten är kall, eller om gästen är missnöjd, så håller man inte på att argumentera, utan det ber om ursäkt, fixa nytt. Och alla i restaurangen ska ofta få en trevlig tid, helt enkelt. Och sen går man in i baren och släpper på bromsarna.
Ja, just det.
Och jävlar, vad arg jag får i baren. Det är det som har fått mig att stanna kvar i branschen så länge, för jag älskar verkligen att släppa den här servitörsfasaden och få gå in i baren och när någon är lite för otrevlig.
Visa ditt rätta jag.
Ja, men faktiskt. Fan.
Första gästen som kommer vill bara ha en P2. Jag tycker det är så himla gott. Hon älskar P2. Mm. Möts av Charlie, arg. Får inget, det blir inget. Va? Va? Varför inte? Det blir inget, sa jag, hörru.
Vad är en P2 för någonting?
Det var vanilvodka, det är apple sours och det är Sprite med en liten limeskiva i.
Vad gott det låter.
Ja.
Det var väldigt populärt i början på 2000-talet och är fortfarande väldigt populär i schlagersammanhang.
Ja.
Så om du går på en Carola Häggkvist bar,
cool,
så kan du definitivt dricka P2. Du får dricka P2 var som helst, jag tycker det är ganska gott. Men Charlie hatar det.
Ni träffar mig där i helgen, kan jag säga.
Jag hatar inte P2.
Charlie hatar glada människor.
Jag hatar människor som säger fel saker vid fel tillfälle. Det är vad jag hatar. Men tillbaka till ämnet. Så om vi ska återgå till det här fine dining versus, jag tror jag ligger som Jesper ganska 90-10 personlighetshållet. Det är därför jag aldrig skulle passa på en fine dining restaurang. Jag har inte det här.
Du menar 90% personlighet, 10% professionalism?
Ja, precis. Jag vill på ett karismatiskt sätt kunna be en gäst åt helvete.
Det är målet.
Vilket faktiskt har hänt några gånger. Och när man liksom kan föra en dialog med en gäst så skratta lite och det är lite trevligt. Det tycker jag är svinnice.
Mm.
Men jag tror, nu har inte jag jobbat på fine dining någonsin, men jag gissar, om man säger så, att på fine dining så måste det finnas en vilja att jag ska vara bäst.
Jo, men lite
jag måste
så.
Ha drivet, jag ska vara bäst på det jag gör.
Framförallt representera ett ställe som vill vara bäst.
Alltså
ambitionerna trattar ner i organisationen.
Det handlar inte om att få mest dricks på en kväll, utan jag ska vara bäst på det jag gör.
Om ni känner folk som jobbar fine dining i relation till en sylta, dricksen där, alltså i min värld så känner man så här, wow, fine dining, där måste rasa in dricks.
Vi har ju en som har jobbat både sylta och fine dining, nämligen Jesper Borgenström.
Så hej. Hur är det med dricksen egentligen?
Folk dricksar ju mer på en fine dining restaurang. Där är man ju nästan tvingad till det. Grejen är ju den att på en kvarterskrog eller en sylta så har du ju flera gäster. Så det här har jag ingen som helst backup på, men jag skulle säga att en bra kvarterskrog där du liksom har låga förväntningar och sen dödar de förväntningarna, bara slakta dem. Alltså du är så jävla bäst. Mm. Jag tror det är där pengarna finns. Eller givetvis drinkbord på populära nattklubbar.
På riktigt, dricksa de här idioterna. Ursäkta, förlåt alla där ute. Nej, men dricksa folk som beställer in en shotbricka och en Belle Epoque.
Ja. Mycket, mycket mer än alla andra.
På riktigt?
Mycket, mycket mer.
Det är alltså, därför vi står ut med dem, faktiskt.
Alltså om du ska bli rik i branschen, drinkbord på populära nattklubbar.
Okej. Okay. Ja, drinkservice.
Ja, jag minns tjejerna på Peppes Bodega. De behövde ju inte köpa sina väskor på Kappahl.
Nej, okej.
Det finns pengar där, faktiskt.
Det är bara vi som jobbar med podcasting som köper väskor på Kappahl.
Ja, vi köper inte ens väskor på Kappahl. Vi ber bara om en extra påse på ICA. Jättekul det där. Jag tror att Jensa har en grej på gång om fine dining och restauranger. Kan det vara så?
Alltså det är fine dining. Men jag tänker så här, det är en grej man gör oftast är att man förbereder sig lite grann som restauranggäst. Man researchar lite. Det här är ett ställe som har nivå X. Och då sätter jag på mig en liten kavaj och så putsar jag skorna. Eller så är det nivå Y, det spelar inte så stor roll, jag tar en t-shirt och lite sådär. Och det här var ett exempel hur fel det kan bli ibland. Jag åkte på en färja. Och det är färjor, jo men det vet man ju. Det är lite lyxigt och det klirrar lite i glasen när de lägger i tvåan. Mm. Ja, så jag tänkte så här, ja, jag checkade in i hytten och så ringde jag till restaurangen och sa hejsan, jag skulle boka bord. Det första som hände var, va? jo, jag vill boka ett fönsterbord för jag tyckte det skulle vara härligt med utsikt över den här vackra skärgården. Jaha, ja okej, okay, ja visst absolut. Det här var i och för sig en färjelinje mellan Sverige och Tyskland så det var inte så mycket skärgård men det var ändå vackert tyckte jag, tänkte jag. Så här, och så när det väl är dags, alltså jag och min partner, vi klär upp oss lite grann. Nu ska vi äta middag. Det här ser vi fram emot. Och så kommer vi fram till en hovmästarpulpet och där är någon trött huvudpejvmänniska som bara, okej. Okay. Så kastar jag ett öga snabbt ut i matsalen och inser att det hela gänget där är lastbilschaufförer i en nätbrynja och cowboyhatt och cigarett. Det här var liksom på den tiden man fick röka i Måsan. Och där står vi uppklädda liksom
tänderna.
Ja, visst. Liksom. Och blir ledsagade fram till det här fantastiska fönsterbordet som då är, när man tittar ut genom rutan så ser man bara sig själv för det är kolsvart utanför. Så att det var riktigt misslyckat.
Hur var maten då?
Den levde upp till de låga förväntningarna. Så att, ja. Nej, men så det är lite kul det där med att man kan ha ett ingångsvärde när man går på en restaurang, om det är fine dining eller ett slusk. Mm. Och sen så blir det fel i alla fall.
Ja, tack.
har ni varit med om något liknande?
Oh ja.
Ja, okay. Oh ja.
Jag kan se framför mig, jag har sett det här så många gånger själv, just de här, vad du menar med lastbilschaffisar. Det är ju oftast en buffé på de här båtarna. Mm. Och nej, det är ingen fine dining direkt. Men då tar de sin mat, ofta en ganska stor tallrik, och sen så fyller de resten av brickan med öl och vin. Det är ju liksom 10 000 liters tankar ombord på de här. Men det är som att de tror att det här ska ta slut, den här drickan. Så att de fyller på liksom 7-8 glas och går på en gång istället för att, ja, jag går och hämtar mer när det är slut.
Ja, just det. Och där kommer jag med slips och strassörhängen här.
Ja, och fråga ifall de har klär fin.
jag var med om det här åt andra hållet, som man säger så. Jag bodde på en ö någonstans ute i skärgården. Och det här var vintertid, lågsäsong. Runt juletid. Så grannkrogen skulle ha sin sista dag av julbuffé. Eller julbord heter det såklart. Så då, jag ligger hemma i min lugna ro och kollar på Lyxfällan tror jag. Som var go-to-programmet på den tiden. Och så ringer en kompis och säger att vi tänkte gå och käka julbordet. Så här, 5-6 stycken. Vill du och din tjej följa med? Och jag tänker, ja, jo, det vore ju kul så här. Så hon är någonstans, jag ringer till henne, ja men ska vi gå? Jag är redan med dem, så klä på dig och kom ner så käkar vi lite. Svinnice, tänkte jag. Det här är ju, det är grannkrogen, det är ganska casual, det är ett värdshus. Tänkte att dresscoden är ju, den existerar ju inte. Och jag är ju redan stammis där, så det tar lite casual. Jag tog det lite för casual, så jag drog bara på mig några pyjamasbyxor.
Oj.
Och jag tänkte att det skulle vara ganska tomt där. Så jag drar på mig pyjamasbyxor och någon tisha, glider ner till det här. Inser då att hela mitt sällskap är ju liksom uppklädda D-lax.
Och du är ute och går i sömnen.
Ja. Och det är liksom skjortor, det är slipsar, det är ganska verklätt. Och till och med min dåvarande flickvän har liksom klätt upp sig ganska fint.
Här är ju ditt jävla sluss.
det är ditt ex numera, eller?
Ja, det här är, det beror kanske inte riktigt på pyjamasincidenten. Men när man kommer in där och liksom... Jag noterar att liksom restaurangchefen som var där, som jag känner väldigt väl, alla blev jävligt snea. Fan. Det är ändå restaurang. Pyjamasbrallor alltså.
Fan. Men hur fan tänkte du?
Nyvaken, lite bakis. Lite don't give a fuck attitude.
Just
som
det.
Sen bet mig i röven.
Typ.
Yes.
När du vill vara rockstjärna men du varit barnvisestjärna.
Jag tänkte prata om konstig mat.
Konstig mat.
Mm. För vi har ju haft ett inslag tidigare som jag nu tänkte ta tillbaka. Och jag till och med har namngett det.
Oh.
Det här var något avsnitt när jag nämnde massa grejer och så ska ni försöka komma på om det var fake eller om det var på låtsas.
Ah,
så det här nya, stående inslaget.
Men
var jag...
Men fake eller på riktigt?
Det här nya inslaget. Det här nya, stående inslaget har jag valt att kalla... Men det här kan ju inte vara på riktigt.
Men det här kan ju inte vara på riktigt. Det ligger bra i munnen.
Ja, det ligger väldigt bra.
I veckans avsnitt av Det här kan ju inte vara på riktigt så kommer vi att tala om underliga rätter som man har serverat på fine dining-restauranger.
Mm. Alltså typ pasta med riven romsäck. Och...
Du kommer få dig ett par exempel alldeles strax.
Ja. Ska vi se om Hongel fortfarande kan ha 100% fel.
Julia, shut up.
Precis, så jag drar 5 stycken. Alla kan vara på riktigt och alla kan också vara fake, vem vet. Mm. Men första rätten som vi kan hitta på en restaurang, fine dining restaurang någonstans utom världen, kallar dem, för jag kommer säga alla de här på engelska då, eftersom det är ändå ett världsspråk. Mm. The Octopop. Det är alltså man vakuumkokar delar av bläckfisk. Använder sedan köttlim för att bygga ihop en blomma av de här bläckfiskbitarna som man sedan serverar på en pinne, typ som en klubba. Lollipop. Octopop. The Octopop.
The Octopop. Det är inte som att snålvattnet börjar rinna när man hör din beskrivning, men det där är 100% ja, det är en rätt.
Alltså... Jag tittade på det 1000 år till jul som var med Lotta och Erik. Och då hade de, när de var på typ 1500-talet, så var det väldigt populärt med att man tog en oxe och sen så fyllde du den med massa andra djur och typ drog ut fågelhuven genom den här oxen. Det såg så makabert ut. Så om man gjorde så på 1500-talet så kan jag tänka mig att man gör så här på 2000-talet.
Jag som känner Jesper Borgenstrand väldigt väl, känner någonstans att Octopop är någonting som Jesper har legat och snuvat på ett tag. Så jag säger att den här är fake. Det här har du hittat på.
Octopop. Det är sant.
Yay!
Den här maträtten serveras på Burj Al Arab Hotel i Dubai.
Okej.
Okay. Och det är en av Miss Bush som de bjuder på innan själva rätten.
Hur en jävla spoling, hör du det? Det ges till alla.
Jag tycker Octopop var...
Octopop, jag tycker det var väldigt bra. Nästa rätt kallar vi för foie gras 2.0. Och det är alltså en uppstoppad anka som fylls med anklever.
Okay.
Som man sen äter direkt från själva ankan. Givetvis med tillbehör som toast och någon marmelad och så. Den serveras till 3-4 personer eller till någon som verkligen, verkligen älskar anklever. Det är alltså en riktig anka som de sen har stoppat upp och sen liksom gröpt, tagit bort ur mätet och har den som servering. Istället för tallrik så är den anka på det.
Äter man den liksom via munnen då? Eller har man...
Nej,
det var typ så här att du...
Öppnar ryggen bara.
Öppnar ryggen.
Mm. Nej, alltså...
Fake, säger jag. 100% fake.
Av flera anledningar, men nej.
Det här var lite för makabert för mig. Jag fick den här bilden när de typ stoppar sugrör genom halsen på den här.
Ja, men exakt. Ja, men foie gras, gåslever i sig, själva tillverkningsprocessen, kan man ju diskutera. Och att liksom att utveckla det här ytterligare till att stoppa en riktig anka. Nej,
det här måste vara fejk.
Den här rätten serveras på... Nej, vad ska jag? Den är fejk. Jag
fick hjärtat i
2 av 5.
Mm. Jättebra jobbat. Alla har varit superduktiga förutom Charlie som har varit helt okej.
Jättebra.
Vi återgår till rätt nummer 3. Mm. Sound of the Sea. Mm. Det är en rätt som ser ut typ som ett akvarium. Sanden är gjord av panko. Panko är ett typ av ströbröd då. Flera typer av skaldjur finns på plats och också olika typer av ätbara växter. Totalt 55 olika ingredienser finns på den här tallriken. Till det så får du en snäcka. Alltså en riktig så här havssnäcka. I snäckan så ligger en iPod. Och när du tar i hörlurarna och trycker på play så hör man ljudet från havet, vågor och sånt här. Som ska liksom förhöja upplevelsen. Och därför så kallas rätten för Sound of the Sea.
100%.
Ja, det här måste vara någon galen person som har satt ihop. Men det är ändå görbart, känner jag.
Alltså, och framförallt, det är så intrikat. Antingen är du sjuk i huvudet, eller så är det... Men det här tror jag att det här finns någonstans.
Nej, men jag tror inte att det här är Jespers feberdröm.
Nej.
Nej, ja, alltså, min tro på mänskligheten kommer dö om det här är sant. Så jag hoppas av hela mitt hjärta att det här är fake.
Den här rätten blir du serverad på The Fat Duck i Berkshire i England.
You suck!
Det är så jävla lost den här gången. Ja,
det är Heston Blumenthal, världskänd rock'n'roll kock.
Just det.
Som.
Men det kanske inte är världens bästa idé, men ja.
Får man den här iPoden då? Jag känner att iPod nu hade varit lite sådär att få.
Ingår den i priset? Vad kostar rätten?
Nästa rätt. Eagle Martini.
Eagle Martini.
Eagle Martini. Mm. En isskulptur föreställandes en örn. Krogen är döpt efter en örn. Förs in på en vagn till bordet. På ett extravagant sätt krossas figuren av en bartender. Och av den krossade isen blandas restaurangens signaturdrink. Som en slags dry martini som har smaksatt med viol.
Det är klart att det är sant.
Alltså det här påminner lite om vår egen Flaming Explosion 2000.
Förutom att det inte finns en örn i närheten.
Det fanns en ren.
Det här är, ja, du och jag, vi plockar vår fjärde poäng nu.
Jag har ju sett de här, alltså det är, vad heter det, speed sculpture eller vad heter när de gör skulpturer i is då. Och då är ju örn lite av den här go-to. Den kan man göra väldigt, väldigt snabbt om man är duktig på det här. Så utifrån det så tror jag att det här är sant.
Det här är fake. Det här har jag hittat på.
Nej, vad duktig. Du la upp det så bra med så att krogen är döpt efter en örn.
Det var väldigt bra gjort. Ja, det var faktiskt det som lockade in mig i sanningens träsk.
Tack så jättemycket.
Men det som är härligt är att Charlie fortfarande inte har plockat en poäng.
Jo, jag plockar en poäng.
Ja. Har du gjort det?
En av fem lyckades med idag.
Mm. Nej, vi har en kvar.
En kvar har vi faktiskt.
Ja, just det. Okay.
Sista, the card trick. En servitör kommer fram till ditt bord och dukar fram din tallrik. Med sig har han en kortlek. Alla korten är ätbara och har olika smaker. Hallon, vit choklad, lime. Servitören blandar leken och ber dig dra ett kort. Efter att du har kollat på ditt kort så lägger han tillbaka dig i leken och blandar. Efter att han har blandat färdigt så ber han dig att lyfta på din tallrik som du fick i början av måltiden. Där ligger ditt kort.
Ätbart.
Ja.
Mm. Nej.
Det här gör de med restaurangens alla gäster. Alltså det är inkluderat.
Det där är typiskt det här liksom. Ja, det här gör de på restaurangen som heter... Nej, det här går inte. Stopp, det stämmer inte.
Jo, jag drar en chans. Jag viker mig för dig här. Jag hoppar av stigen. Vinnarstigen kanske. Ja. Eller så är det jag som står på den.
Det här är inte den dummaste jag hört, så jag tror att det här är sant.
The card trick serveras på 11 Madison Park i New York.
Mm. Helvete.
Henke är vinnaren.
Ja, äntligen.
Du får en fanet efter
redemption efter förra när du
jag tog noll. Ja. Det skulle gått med
bra.
Fanet.
Bra.
Yes. Fantastiskt.
Har ni ätit såna här sjuka grejer någon gång?
Ja, alltså det här som du beskriver är så sjukt så att nej, det kan jag inte säga. Inte i närheten faktiskt.
Eller Le Sliding Cube.
Nej, elefantsnabel, men det är inte så jäkla kul.
Har du käkat det?
Ja, det var 80-tal alltså. Så att det var bara...
Jag tänker att de bara liksom helgrillar den och sen så serverar de en sån rulltårta.
Ja, det var ingen höjdare.
Vi här i Sverige, jag har faktiskt inte ätit på Francen eller någon annan av de Guide Michelin-krogarna som vi har i Sverige. Är någon av er som har käkat på de här eller har jobbat på dem till och med? Du, Jesper, hade jobbat på en av dem.
Ja, det har jag gjort. Och jag har ätit på ett par stycken, men för få. Jag är ganska dålig på att äta på riktigt bra restauranger.
För som det här med korttricket och det känns ju som att du måste ligga på den typen av nivå av restaurang för att det här ska vara någonting.
Det här är så här typiska restauranger som foodies åker till.
Foodies?
Exakt, foodies.
Okej.
Okay. Vilken underbar, i stereo. Nej, men foodies, det är så här. Jag har några vänner som är foodies.
Vad är en foodie för
de mig? De identifierar sig med high-end gastronomy och de reser gärna världen runt och med som enda syfte att äta. Och då gärna på de här ställena där de serverar kortlekar med smak och så vidare.
Så en foodie är en som tycker om mat?
Ja, och nej, men inte bara tycker om mat.
Förlåt. Mm. Har ni på riktigt aldrig hört uttrycket foodie?
Jag har nog tänkt foodie som när det blir tvångsmat. Eller,
ja. Feeder
är det. Ja, förlåt.
Den hade jag koll på, tänker jag. Väldigt intressant.
Men vadå, är det här, alltså, skulle man kunna säga att de är gastronauter?
Ja, det ska vara bra, absolut. På väg i smakmässigt omlopp. Ja.
Jag vill inte avbryta din historia, men vad fan är en foodie? Kom igen nu.
Det är människor som identifierar sig väldigt starkt med att bocka av en lista på världens bästa krogar, lite. Så. Och när man reser någonstans så åker man till någon speciell, kan vara någon marknad där de slaktar hej och hå, eller det är liksom lite food, allting har någon form av koppling till mat.
Olika influencers som är matinriktade kallar sig ofta för foodies.
Mm. Sen vet inte jag om det finns också i vissa sammanhang en ekonomisk grej. Det är ju väldigt sällan människor som är låginkomsttagare som har det här intresset, för att dels är det förknippat med resor, kost och tvärs, och sen så kostar ju ett kuvert på någon av de här ställena en bondgård.
Liksom. Det är mycket pengar som vi har rädd här.
Ja. Men, jag är inte där riktigt.
Har du varit på några som är finare krogar i Örebro?
Jo, men det har jag varit. Sen kan jag tycka att det är, jag gillar kvarterskrogar mer, om jag ska vara helt ärlig. Gärna ställen där man känner någon bakom bardisken eller lite sådär. Och sen kan jag tycka att ibland när man får de här smakmässiga kullerbyttorna på tallriken, det är inte alltid att det är så jävla kul.
Du menar snitzel, eller din grej är alltså snitzel, pommes frites och rödvinsås?
Nej. Det finns ju olika grader av upphetsning.
Men du vill lite mer ha en high five när du kommer innanför dörren än en butler som bockar. Och
det finns ju oftast många av de här fina ställena som har en eller två stjärnor och lite och sådär. De har ju en sidokrog som är lite tjo och kim. Och där tycker jag oftast att den gastronomiska ambitionen lever och frodas precis på samma nivå, fast det är lite skönare stämning. Du kan garva utan att alla titta på det så här. Har han roligt?
Uh-huh. Det ska man veta. Det står ju i alla former av grundlagar. Du får inte ha roligt på Michelin-krog.
Verkligen inte. Verkligen inte. Ifall att någon skrattar så kommer servisen.
Och skvätter bort den med lite vinstänk i ansiktet. Försvinna ifrån.
Men vi har ju glömt att vi har även stories att ta upp i avsnittet. Och nu när vi pratar så mycket mat så man kan ju behöva gå på toaletten. När man har varit på restaurang, eller fall man inte ens är på den här restaurangen utan man behöver bara låna toaletten, och då blir, får jag låna toaletten bara?
Ja.
Och så blir man lite så här, får ett ja eller nej? Och då är det en kille som har skickat in här till Hänt på restaurangsidan. Det kommer bara fram en kille, han går direkt till baren, beställer en 4 whisky shot, sveper den, och så fort han ställt ner den, du, var ligger toan någonstans?
Perfekt.
Jag tyckte det var så snyggt gjort. Det är liksom, det är enkelt.
Ja, men det
och då är han liksom, ja, han har handlat, då får han ju nyttja toaletten. Annars är ju det en jävligt märklig grej med att, får jag låna toaletten? Vad ska man svara som servitör eller bartender eller hovmästare?
Nej.
För...
Du hade gjort det?
Nej, alltså jag är väl en av de människor som tycker att toalettbesök är lite av en mänsklig rättighet.
Ja, det är en mänsklig rättighet, men du ska ju, alltså vi har ju omkostnader för toaletter. Vi har ju personal som städar dem. Vi har toapapper. Vi har tvål. Alltså det är inte helt gratis.
Sen kan jag tänka mig att i många storstäder så är det inte bara ettan och tvåan som händer inne på toaletten, utan det kan även vara en och annan ladd som åker upp i näsan och lite påsättningar. Så att jag kan tänka mig att det inte bara får vi låna toaletten.
Det kommer två riktigt nykära ungdomar. Ursäkta, får vi låna toaletten lite bara?
Men alla har ju säkert den här under radan toaletten runt det här bordet. Jag menar, när du är och du vet så här, shit, jag måste gå. Du vet att ett etablissemang har en toalett bakom en pelare där vakten inte ser någonting, där man liksom bara kan smita in och ut. Eller?
Nej, min ligger hemma faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är ganska...
Ja, nej. Jag bor ju på en parkbänk i centrala Stockholm.
Jag förstår vad du menar. Och sådana är ju rätt bra att ha. Verkligen. Vi borde kanske liksom starta en app där man kan hitta sådana utanför radan toaletter.
Mm. Det är ingen dum idé.
Men en annan sak som jag tänker på om toabesök sådär är att på en sylta så går du egentligen bara in. Du frågar inte ens vad du får låna toaletten. På sin höjd gör du det, men du bara fortsätter med toaletten. Du skulle aldrig gå in på Fransén och göra samma sak och bara skita ur totalt.
Nej. Nej, det är
sant. Why not? De här två ställena kan ju ligga precis bredvid varandra, men du skulle behandla det ena stället väldigt annorlunda.
Ja, men det är väl det för att på den här fine dining-restaurangen blir du sedd som gäst. Det blir rött.
Det kan vara det. Aj, aj, aj. Ja, men det är märkligt hur man liksom... Här kan jag inte göra nummer två. Eller här kan jag inte låna toaletten. Obestraffat. Ja. Vad tror du ska hända? Ska du få stryk eller?
Det känns som du har sprungit in på Fransén när det har krisat i brallan och bara, fan, jag behöver muggen.
Och fått nej.
Ja, du verkar vara ganska aggressiv i frågan, så jag vet inte. Fick du nej?
Framförallt att du punktmarkerar Fransén.
Ja, verkligen. Ska vi shouta till Fransén? Vad fan är dina muggprinciper egentligen?
Det är ändå världens 21 bästa krog.
Fantastiskt, bra jobbat.
Grattis.
Jätteduktiga. Men har de något korttrick? Har de något isörnar?
Har de det?
Har de en tillgänglig toalett? Det är den stora frågan.
Med det sagt så börjar tiden rinna ut för dagens avsnitt. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Tack för idag.
Solemani.
Produceras av I Like Radio.